Vi ska fokusera lite idag kring växa-temat som vi har pratat om under flera söndagar. Och jag har valt nu att tala om och landa i växa i tillit och förtröstan. Jag tänkte jag skulle tala lite om idag. Ni vet ju om vår vision, eller hur? Vi vill vara en församling som möter människors behov, gör Jesus Kristus känd och växer i lärjungaskap. Och det är det vi har fokuserat på nu under ett tag, att titta på det här med att växa och vad det innebär att växa som lärjunge. Och idag tänker jag att vi skulle fokusera lite på den växt som vi kanske inte ser så mycket av utåt sett, utan det som sker i det fördolda. Ni vet det, träden och växterna, det som sker under marken ser vi inte, men det är en förutsättning för att frukten på trädet och trädet ska bli stabilt. Det som sker där under marken, i det tysta, i det fördolda, är viktigt för att tillväxten och växten ska ske. Och att vi ska kunna ha djupa, stabila rötter som står fasta när det börjar blåsa omkring oss och storma omkring oss. Vi ska läsa ur psalm 62. Vi kommer att läsa en del i Gamla testamentet idag. Ingenting faktiskt i nya. Jo, någon vers kanske är nya, men mest i Gamla testamentet. Psalm 62, och jag tror att ni kan se den här bakom. Det står det så här. Det är David som skriver det här. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är min klippa som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förbannar dem. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vådskålen så höjer den sig, ja, den är lättare än luft. Lita inte till våld, sätt inte ett hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat, två ting har jag hört. Att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort. Bara hos Gud finner jag ro. Bara hos Gud finner jag ro. Jag tänker på själv och vi tillsammans. Är det så vi tänker? Hur många av oss kan säga det? Att det är bara hos Gud som jag får ro. Den här psalmen är skriven av David. Och vi vet att han mötte väldigt mycket svårigheter och prövningar i sitt liv. Han blev förföljd, han blev ansatt på olika sätt. Men trots allt det så visar han en fast tro och förtröstan på Gud mitt i alla svårigheter. Vi lever idag, det kan vi konstatera, i en orolig värld. Frågan är då, var har du din trygghet? Var har jag min trygghet? Jag läste i Svenska Dagbladet här veckan och det var en ganska intressant artikel som skrevs av en person som heter Thomas Hylland Eriksen, en norsk socialantropolog. Rubriken var så här: jakten på trygghet gör oss otrygga. En ganska intressant titel. Jakten på trygghet gör oss otrygga. Och då förklarar han så här att vi har ju trygghetslarm. Även i världens tryggaste hörn finns det anledning till oro. Media påminner oss ständigt att vi bör akta oss för sjukdomar, brott, olyckor, droger och miljöförstöring. Jag tror, skriver han, att vi är så upptagna att minimera alla slags risker eftersom vi har en överdriven tro på vår förmåga att kontrollera våra liv, säger han. Och så fortsätter han. Det är inte en sann bild här, för han säger vi har aldrig levt längre. Vi har aldrig haft det bättre hälsa, bättre teknologi, högre utbildning. Och man kan göra den listan lång. Barn är extremt trygga i Norge och i Sverige idag. Trots detta har många känslor av att samhället har blivit hårdare. Statistiskt sett är det inte så, skriver han. Det är snarare riskmedvetenheten som har ökat och därmed känslan av otrygghet. Och så skriver han fortsättningsvis att han delar upp vår tids trygghetsnarkomani i tre punkter. Och det är ganska intressant här. Första punkten säger han så här. Den första punkten är brist på religion och tro. En bra bit in på 1900-talet var det vanligt att folk hade tillit till Gud och till ödet, skriver han. Med andra ord, man levde sitt liv i andras händer. Man hade inte själv 100% ansvar för sitt liv. Man visste att livet kunde bli kort, det kunde bli långt, men det var inte så mycket man kunde göra åt det. Men den teknologiska revolutionen som på många sätt har ersatt religionen och som är viktig för vår världsbild, den berättar för oss, du kan ha full kontroll. Vi kan inte acceptera att någon okontrollerad risk, skriver han. För det första. För det andra säger han att världsstaten och individualismen, vi anser idag att det är samhällets ansvar att vi inte ska utsättas för den minsta risk. Tryggheten är förankrad i ett byråkratiskt system som snarare än i våra relationer till människor i vår närhet. Då kan vi skylla på politikerna och på andra samhällsrepresentanter när det händer något. Samtidigt ser vi att ansvaret blir mer och mer individualiserat. Du har själv ansvar, fullt ansvar för ditt liv. Och det är något fel om du inte tar det ansvaret, om du lever osunt och så vidare. Därför blir det mer och mer upp till var och en att se till att äta hälsosam mat, att sova mycket, att motionera. En ändlös katalog för vad man bör göra för att leva ett riktigt liv. Man blir mer och mer stigmatiserad om man inte gör det. Och gränserna för vad som innebär att vara normalt blir paradoxalt mycket snävare och snävare. Det var lättare att leva ett okej liv på 50- och 60-talet, skrev han. Ni som levde då, var det så? Det kan ju ni verifiera i så fall. Det var det, va? Conny håller med. För det tredje säger han så här, globaliseringen och det svåröverskådliga biverkningen av den och av moderniteten är också ett problem som gör oss oroliga. Miljökrisen blir särskilt tydlig nu. Upplevelsen av att globalisering är att vi har förlorat kontrollen över vårt eget verk, den mänskligt skapade moderniteten. Både i form av terrorism och helt klart är en biverkan av globaliseringen och moderniseringen. Liksom klimatförändringen och invandringen. Vi har känsla av att vi har förlorat greppet om världen, skriver han. Fram till 1990-talet menade vi att vi förstår världen. Det var öst-väst-konflikt, nord-syd-konflikt. Det var i mångt och mycket så vi såg på världen. Denna världsbild har nu kollapsat. Världen har blivit en otydlig och farlig plats, skriver han. Intressant analys tycker jag när jag läste den här artikeln. Vi lever idag i en otrygg värld. Samtidigt, som man skriver, så har vi det bättre än vi någonsin har haft det i vår värld. Och det gäller även globalt. Det är mindre fattigdom idag än det någonsin har varit. Fler och fler är utbildade idag än det någonsin har varit. Och då är frågan, hur ska vi förhålla oss till allt detta? Vad innebär det att Gud talar om att vi ska växa, att vi ska ha tillit och förtröstan? Hur kan vi växa på de här områdena? I Ordspråksboken 3 och 5, som jag tror ni kan få upp här på skärmen, så står det så här. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. I psalm 62 och 11 som vi läste nyss så står det. Om än er rikedom växer. Förtrösta inte på den. Om än er rikedom växer, vilket det gör i vårt samhälle idag. Vi är ju rikare än någonsin. Folk har det bra ställt. Men förtrösta inte på er rikedom. I psalm 42:10 så beskriver saltaren sig själv som att jag ska vara ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen. Jag litar på Guds godhet nu och för evigt. Det finns ju saker som vi tror har tagit Guds plats när det gäller trygghet. Och det är ju en sak, är rikedom. Om jag är rik, om jag har ett fast jobb, om jag har ett tjäna bra, hus och hem, vad kan då hända? Jag har det bra, jag har det tryggt, jag gör det tryggt för mig själv. Vårt förstånd, kunskapen växer idag. Människor är välutbildade. Vi har kontroll över vår situation, tror vi. Vi försäkrar oss. Vi tänker bara på hur många försäkringar har vi inte för allting. Vi försäkrar oss för både det ena och det andra. För att vara säkra på att verkligen ha kontroll på att allt, inget kan gå snett. Vi behöver inte Gud, om vi ska vara ärliga, i det här sammanhanget. Jag tänker på mig själv. Med åldern så blir man mer och mer försiktig och mindre riskbenägen. När jag var ung så var allt möjligt. Och jag var orädd och beredd att gå ut i det okända med en fast tro på att Gud är med. Men med åldern, och jag vet inte vad det beror på, om det är så att man har varit med om en del smällar också i livet som gör att man blir mer ängslig att gå ut i det okända, eftersom jag gärna vill ha kontroll och veta vad som ska ske. Och då är frågan, varför har det blivit så? Jag kan säga att jag känner mig trygg i Gud, men samtidigt har jag blivit påverkad av omständigheterna omkring oss. Att det inte är helt enkelt idag att säga, bara i dig Gud har jag min förtröstan och min ro. Visst är det så att vi vill ändå ha lite kontroll. Vi skaffar oss försäkring, vi ordnar så att vi har ett bra jobb, inkomst och allt det här för att känna, nu är jag trygg. Vi försäkrar upp våra barn, vi ser till att de har allt de behöver. När jag var liten då for man ut i skogen och levde rullan och hoppade från berg och allt möjligt. Man var mer riskbenägen, det var inte bra, det säger jag inte. Men idag kanske vi överbeskyddar varandra också. Vi vågar inte ta några risker. Sen är det så att vi går ju igenom olika faser i livet. Och ibland är det som det är nu ute, det är vinter. Vi ser ingen frukt på träden här ute när vi tittar ut. Vi ser inga löv på träden. Det är vinter, allt står stilla. Så kan det vara i ditt liv och mitt liv också vissa perioder. Vi känner att det är inget, händer inget, det är ingen frukt som bärs i mitt liv. Men det här kan vara en period då jag får vila i Gud och förankra mina rötter. Så att en dag kan växa och bära frukt. Vi kan lita och förtrösta på Gud även om det inte alltid är lätt att förstå vad som sker. Växandet på djupet tar tid. Det som vi inte ser under marken är en förutsättning för att det ska bli ett bra tillväxt på träden. Och ju djupare rötter, ju större kan trädet växa och stå emot vinden och kraften omkring oss. Och jag tror det är samma sak i det kristna livet. Vi behöver fördjupas i våra rötter, i vår förtröstan och tillit till att Gud är med oss. Gud är vår fasta grund. Gud är vår tillflykt. I Jesaja 30, vers 15 står det så här. Vänd om och var stilla, då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka, står det i Bibel 2000. Men i den andra, 1917, står det så här. Genom stillhet och förtröstan var den ni starka. Thomas Hyllan Eriksson skriver, jakten på trygghet gör oss otrygga. Men det beror ju helt på vad vi letar vår trygghet. Var vi söker vår trygghet. I en inomvärldslig värld där vi har tagit bort Gud, då är vi utlämnade åt oss själva och vår förmåga. Då är det vi själva som har ansvar att ta kontroll på allting. Och då förstår man att man måste ha försäkra upp sig och ha koll på allt så att man har en så trygg. Men om det rasar en gång, då blir det helt, då rasar man ju själv också. Man har inget annat att hålla fast vid än sin egen förmåga, sin egen kunskap. Men om Gud finns, om man är den han säger sig vara i Bibeln, så behöver vi inte känna oss otrygga. Vad som än händer. Gud har inte lovat oss ett enkelt liv, men han har lovat att alltid vara med oss. I psalm 56 och 5 så står det så här. På Gud förtröstar jag och är inte rädd. Vad kan de dödliga göra mig? Så skriver David. Han är förföljd av fienden och ständigt utsatt för angrepp. Han säger det två gånger samma sak i det här kapitlet. På Gud förtröstar jag och är inte rädd. Och min bön och min längtan är att vi ska kunna vända tillbaka till honom som är den enda som kan ge oss trygghet. Vi kan lita och förtrösta på att han står för det han har lovat i sitt ord. Den här veckan som ligger framför så går vi in i fastetiden inför påsk. Och jag tänker att det här kan vara en tid då man får ta tid och fördjupa sin relation till Gud. Genom att frivilligt avstå från något som tar vår tid för att få mer tid med honom och med hans församling, hans gemenskap. Några förslag skulle jag kunna tänka mig att ge er, som får ni själva fylla på eller ta bort i den listan. Vad skulle man kunna tänka sig att göra nu den här tiden fram till påsk? Fastetiden som vi kallar. Man kan tänka sig att jag bestämmer mig för att jag dagligen ska ta en stund och läsa Bibeln. Jag ska kanske gå upp en timme tidigare på morgon någon dag i veckan för att få tid i enskildhet. Jag vill prioritera församlingens gemenskap och gudstjänster och bönetillfällen. Kanske bestämma det för att den här perioden ska jag fokusera och prioritera det mer än jag kanske har gjort tidigare. Det är kanske så att jag kan avstå från tvn en kväll eller ett par kvällar i veckan. Sociala medier, ni som sitter uppkopplade för jämnan, kanske ska lämna det ett tag. Låta Facebook och Twitter och Instagram och allting ligga nere åtminstone någon dag i veckan. Eller någon timme om dagen. Man kanske ska avstå från godis och annat onyttigt och ge pengar till de fattiga. Kanske ta en promenad någon gång i veckan och bara för att få samtala med Gud. Ja, du kan fylla på listan med flera saker. Men poängen är att försöka bestämma det för att jag vill under den här perioden, fasteperioden, göra något som jag inte brukar göra. Eller avstå från något som tar min tid och mitt engagemang för att få mer tid att fördjupa mig i Gud och tid med Gud. Och jag tror det är viktigt att vi försöker uppmuntra varandra också. Kanske du som är med i en husgrupp, bönegrupp, att ni tillsammans kommer överens om under fastetiden vill vi göra det här. Prioritera det här och så kan ni checka av med varandra under veckan. Hur går det för dig? Hur man stöttar varandra så i det? För jag tror och jag är övertygad om att vår tillit och förtröstan till Gud kan växa om vi tar tid och fyller oss med det han vill ge oss. Bara i dig har min själ sin ro. Vi ska sjunga den sången nu. Här och när du gör det så gör det som en bön till Gud. Att det här får bli en bön från ditt hjärta. Att jag önskar och vill att mitt liv ska vara fyllt. Ni kan komma fram. Ska vara fyllt av tillit och förtröstan på Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Gör det och gör det som en bön och en överlåtelse till Gud.